Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen. Idag så ska vi prata om det här. Kan man vara individualist utan att vara egoist?
Ja, och mitt svar på det är ja, om man väljer på rätt sätt. Och det är ju viljan att göra gott för alla, inklusive dig själv. Och det är det som också ger dig kraften att kunna göra gott för andra. Och jag tror att du, Eva, har en hel del exempel från Nepal här.
Mm, det har jag ju. För att jag har ju alltid tänkt så här att vi behöver nog allihopa bli mer altruistiska. Därför att det gagnar oss allihopa, hela mänskligheten. Ju fler av oss inom mänskligheten som tänker mer på andra personer och tänker på helheten och inte bara på exakt det här ska jag ha för egen del, alltså helt bara egoistiskt. Och när jag, alltså jag pratar ju jättemycket med alla de här barnen som Föreningen för gatubarn i Nepal tar hand om och ser till att de får utbildning och sånt här också. Jag pratar otroligt mycket med dem kring det här tanken kring pass it on. Alltså, ja men nu får du någonting här, nämligen en bra skolgång till exempel. Men du kan ju också hjälpa andra. Du kan ju gå vidare. Och jag brukar ofta framställa det så här och säga, ja men när jag var ung så fick ju jag hjälp av vuxna personer för att utvecklas, för att gå i skolan och för att allting skulle liksom bli bra, för att jag skulle få ett bra liv. Och nu är ju jag i den positionen som vuxen, då kan ju jag hjälpa dig som är barn. Och sen när du blir vuxen, då ska ju du hjälpa andra. Alltså på en form av praktiskt sätt att ingjuta det här med altruismen då, som ju är totalt motsats till egoismen. Och ett fantastiskt bra exempel som vi har pratat lite kort om tidigare, det är Bina. Hon har ju nyss fyllt 18 och när man är 18 ska man flytta från barnhem och till studenthem. Men då säger Bina istället, men jag vill flytta ihop med min syster. Och då gör Bina det. Och jag tänker, ja men det blir väl jättebra. Hon får samma, lika mycket pengar som man får när man bor på studenthem får hon. För att kunna betala hyra då och bo ihop med sin syster. Och då hämtar de här flickorna sin mamma. För att ta hand om henne nu. Och det gör ju att någonting har ju fastnat där. För det är nämligen så här att Bina har också bestämt sig för att nu när hon går ut klass 12, då ska hon gå vidare och bli IT-ingenjör. Och då har vi ju den här väldigt individualistiska. För det, de flesta nepalesiska flickor blir inte någonting högre. Alltså ingen högre utbildning. Och hon har det individualistiska. Hon har stakat ut sin väg och tänkt själv. Det här vill jag bli. Det här vill jag göra. Det här är rätt och riktigt. Men samtidigt så vill hon ju då hjälpa andra. Och då blir det att se till att hämta sin mamma ute på landet. För att hon ska kunna få ett rätt så bekvämt liv ändå. Att bo tillsammans med sina flickor. Ta hand om dem och laga mat. Och så tar flickorna hand om mamma. Och då tycker jag, då har vi ju både och här. Vi har individualismen, altruismen.
Absolut. Och jag tänker också, du berättade för mig en gång att bakgrunden till här är, och skillnaden, det är också när de kom till barnhemmet.
Mm.
Vilket beteende som de hade då, utifrån de omständigheterna de levde i då, flera av dem.
Det var ju ett exempel på den totala egoismen, nämligen för att överleva, slåss för maten. Det var ju vad barnen hade vant sig vid på gatan, alltså gatans hårda liv. Att om jag inte håller mig framme, om jag inte slåss, då kommer jag att svälta ihjäl och dö. Och sen att det plötsligt fanns mat varje dag, 3 gånger om dagen. Man inte behövde slåss med de andra barnen eller vuxna. Heller som, ute på gatan får man ju slåss både med barn och vuxna om maten. Men just det här att men nu kan jag kan äta mig mätt ändå. Det tar ju tag innan det sipprar in att, aha, jag måste inte försöka och ge en knytnäven rakt i ansiktet på någon annan unge som är precis bredvid här. Utan jag kommer att få mat, hon kommer också att få mat. Det kommer att räcka till oss allihopa. Det tar ju en stund. Men där har vi ju då extremen, den totala egoismen, som då är en överlevnadsfråga. Så antagligen är väl vi som människosläkte utrustade med den egoistiska genen för, som en överlevnadsfråga. Men sen är det ju också, det här tycker jag är rätt intressant, för att vi måste ju också ha den här altruistiska genen i oss, för det är ju också en överlevnadsfråga, att kunna samarbeta, att kunna göra någonting i flocken, så att säga. Och då blir det ju, hur stor är flocken? Är det bara jag och min familj? Eller är det en hel klan? Eller är det hela samhället? Är det mitt land? Är det hela världen? Vad gagnar oss bäst att tänka? Och jag tror ju att vi måste tänka väldigt stort där. Att altruismen måste omfatta så många människor som möjligt. Att vi ska sträva efter att leva så att vi gör gott. Eller i vart fall att vi inte gör ont.
Ja. Väldigt intressant det där. Jag tänker att det kan ju tyckas, oj vad jobbigt det är i ett land långt borta. Men vi har ju likadant här egentligen i Sverige. Och ganska liksom vanliga situationer, att vi följer en familjetradition, kanske om mina föräldrar är jordbrukare, så tycker de att någon av mig eller mina syskon ska ta över det här jordbruket därför att de har kämpat för barnens skull. Och det är ju väldigt gott tänk, men kanske jag i min individualism inte, och som individ inte passar för det här, inte intresserad av det. Då kan man ju ställa frågan, är det finaste jag kan göra att ta över ändå? Eller är det finaste jag kan göra att säga nej, lämna det till någon som, sälj det till någon som det passar bättre, till exempel. En annan sak är att vi har ju i många familjer traditioner att de har ett visst yrke eller en viss utbildning, så ligger det väldigt nära för barnen. Att man försöker få barn, väcka barnens intresse för att göra det här. Inte alltid, det kan vara tvärtom också. Men det är ju naturligt att det jag känner till, det kan jag dela med mig av och pusha. Och det som är okänt, det kanske jag håller tillbaka lite om mina barn frågar vad tycker de om det här. Därför att jag helt enkelt inte har tillräcklig kunskap. Och då gäller det ju att vi är kloka nog att inse det och se till individen. Vad har du för förutsättningar? Och vad har jag för förutsättningar? Hur kan vi bidra mest tillsammans?
Det där är jätteskoj, för att tittar man på väldigt många som arbetar som läkare till exempel, så det är nog inte så ovanligt att man har en förälder som är läkare. Och titta bara på unga skådespelare, hemskt många känner man genast igen efternamnet på, för mamma eller pappa eller kanske båda är också skådespelare. Det där är jätteintressant. Ibland så jämför jag det här när jag tänker då på Indien och Nepal, klan eller kastsystemet snarare. Därför att där är det ju hårdare, där får man ju inte avvika gärna, då kan man ju bli utstött ur den här flocken om man blir för individualistisk, därför att den kast du tillhör avgör ju då i mångt och mycket hur du lever ditt liv, och det sker ju än så länge också väldigt få äktenskap över kastgränserna, och tillhör man skomakarkasten så bör man bli vid sin läst, så att säga, och bli skomakare. Men vi ser ju de tendenserna här också, fast det är inte uttalat på samma sätt, och det är ju inte, naturligtvis är ju en jätteskillnad, för att vi i Sverige då, som vi sitter i, så är ju Det är ju världens mest sekulariserade samhälle, sägs det när man gör såna här undersökningar. Medan då Nepal, som är min andra referenspunkt, är den totala motsatsen. Det är ju ett oerhört religiöst och ett oerhört kollektivt samhälle. Man är inte en individ, utan man är en del av den här helheten. Och det gör ju att det blir väldigt svårt att bestämma och välja själv. Därför att det är inte bara att man blir inspirerad för att mamma var skådis, då ska jag också bli det. Eller pappa var läkare, jag ska också bli det. Utan det är ju också det här att du måste bli det här. Därför att gör du någonting som avviker, så du stöts inte bara, eller riskerar alltså inte bara att bli utstött ur den egna gruppen, utan dessutom att man blir inte accepterad att komma in i någon annan grupp heller. Man kan liksom inte göra några klassresor, så att säga, på det här viset som vi har sett då under hela 1900-talet egentligen i Sverige. Men samtidigt då tänker jag så här, att om man inte får ha någon individualism alls, då är det väldigt, väldigt svårt att bli altruist, eller att ha den altruistiska tänket. För måste man bara vara inne i det som någon annan bestämmer, man inte får tänka själv och staka ut sin egen väg, då är det ju väldigt mycket större chans att man stannar i det totalt egoistiska. Även om det egoistiska kanske inte bara är den egna personen, utan det är familjen, det är de absolut närmaste.
Närmaste kretsen.
Närmaste kretsen, ja, precis. Mm. Kanske klanen.
Mm.
Mm.
Ja, det är en stor spännvidd här mellan det helt altruistiska och det helt individualistiska. Men jag tror att båda behöver varandra. Och jag tänker lite också på det här när du säger klaner. När du säger familjen, med att, med att det inte finns så mycket eget utrymme för val och valfrihet. Och vi har en stor valfrihet.
Mm.
Men trots det så vill vi också gärna, så att säga, bekänna oss till en grupp. Det kanske är en idrottslag, det kanske är att jag kommer från en viss del av landet som jag är stolt över och tycker att folk som kommer från andra delar av landet, i Sverige till och med då, de är inte mycket att ha. Vi håller väldigt mycket fortfarande, medvetet eller omedvetet, på identiteter som vi kopplar till platser eller till andra människor eller grupper, för att på något sätt kunna visa vår individualism. Det här är ganska intressant, tycker jag.
Vi behöver kanske det för att grunda oss och för att ha liksom någon. Det kanske är det här blocket, startblocket, vet du, som man skjuter ifrån när man tar fart och springer. Nu är vi på en löparbana här just nu, och den fattar ju du. Så det kanske är så att vi måste ha det där att ta spjärn emot för att kunna komma vidare. För skulle vi sakna någonting, det här grundläggande, då kanske vi inte klarar att staka ut den här kompassriktningen. Vi kanske inte riktigt klarar av att fundera ut vad är rätt, vad är riktigt, vad är mitt individuella mål, och inte bara det, utan vad är mitt raison d'être, varför är jag här egentligen, vad är det jag ska göra, är det bara att jag ska överleva, eller kan jag göra någonting mer? Sen är det också alltså det här med, kan jag göra någonting mer, då är ju det också, hur gör jag någonting tillsammans med andra, hur skapar jag det här teamet som kanske inte, det kanske är i familjen, klanen, gruppen, men det kanske också är med helt andra människor. Hur kan jag komma därhän att jag vågar göra det? Och du gav mig ett jättebra exempel här tidigare. Du pratade om Pia Sundhage. Och jag är ju ingen fotbollsfantast, så jag vet ju nästan om Pia Sundhage i år. Jag känner ju igen namnet då. Hon har väl varit coach för
landslaget.
Till och med det. Damfotbollen, ja. Jättebra. Och då sa du så här, hon har skrivit en bok, att spela på bästa fot. Och då tänkte jag, åh vad inspirerande. Jag tror jag ska läsa den här boken. Mm. Därför att det kanske visar någonting. Titeln i alla fall. Där, alltså just det här, det kanske visar någonting. Hur kan vi hjälpa varandra att få fram det bästa för oss allihopa tillsammans?
Mm. Mm. Absolut. Jag tycker det är en väldigt bra liknelse.
Mm.
Vi har ju alla någon form av... vad kallar du det för? Platta? Nej, grund...
Det var startblocken, ja, startblocken som jag var i där.
Ja, just det. Vi har ju alla någon form av startblock i och med att vi föds någonstans och befinner oss i någon form av familjerelation.
Mm.
Vare sig det är vår ursprungsfamilj eller någon annan familj när vi föds och växer upp. Och det är ju på något sätt våra startblock.
Mm.
I det här så behövs det också finnas en generositet gentemot andra. Båda, vi allihopa får vara individualister och flytta oss mellan olika startblock eller mellan olika grupper och kunna vara en del av flera grupperingar också. För vi behöver ett sammanhang, vare sig det är familjen eller arbetet, fritiden, studier eller vilket sammanhang det nu är, som, där vi får tillhöra. Men samtidigt så har vi behovet av att få uttrycka oss själva, och jag tror att när vi får uttrycka oss själva och vara individualister, då har vi också största möjlighet att bidra till andras välgång. Och där kommer ju det här att spela på bästa fot, att ge andra förutsättningar. Men det är inte så att det ska vara på bekostnad av mig själv. För det är på bekostnad av mig själv, då finns det ju en annan förlorare, och det är jag själv. Utan det ska ju vara att vi vill växa tillsammans. Sen kan föremålen växla för det här. Men mitt kapital i mig själv och kompassen som vi pratade om i förra avsnittet. Den kompassen och det kapitalet kan jag hela tiden bygga på med min erfarenhet. Och genom att aktivt söka mina sammanhang och min kompetens. Vad jag kan bidra med till andra och till mig själv.
Mm. Och då hamnar vi ju i de här väldigt mänskliga behoven också. Både att kunna få utveckla det som vi själva tror på och också kunna samverka med andra. Och i att vara altruist så ingår ju också att kunna backa ibland. Så här, nej, men vi går på ditt förslag här nu. Det verkar som det skulle funka bättre för det målet vi tillsammans vill uppnå.
Mm. Och till och med så att säga att nej, men jag backar helt i det här sammanhanget, därför att jag känner att det där är bra, men jag kan inte bidra.
Mm.
Till exempel i ett arbete när vi pratar om att saker utvecklas och förändras. Mina behov kanske är annorlunda nu. Jag kanske har utvecklats på ett annat sätt och mitt företag eller min arbetsplats åt ett annat håll. Och då behöver vi kanske båda något nytt. Det behöver inte vara så dramatiskt i det här, utan snarare att aktivt hålla ögonen öppna för vem jag själv är och hur min omgivning ser ut. Och hur jag vill förhålla mig till det. Jag säger inte att det är enkelt alltid. Det får vi prata om en annan gång. Men däremot så, det vi inte ser kan vi inte påverka.
Har vi någon sån här fantastisk slutsats att dra av detta?
Ja, vad säger du om det här allmänmänskliga?
Mm. Ja, jag säger nog då, länge leve de individuella altruisterna, säger jag.
Mm,
det är min slutsats.
Det låter bra. Och min slutsats är nog att om vi får ett väldigt litet utrymme och handlingsutrymme, vare sig det är självpåtaget eller det kommer från omvärlden, då känner vi stress. Och när vi känner negativ stress och under en längre tid, då blir vi sjuka och har inget handlingsutrymme överhuvudtaget. Därför att det låser sig. Det är en mekanism vid stress. Mm. Så därför är det viktigt med, precis som säger, den altruistiska individualismen.
Mm.
För att skapa utrymme både till dig och mig och oss alla.
Mm.
Ja, nu har vi gjort ett antal avsnitt här i podden.
Ja, det har vi. Vad kan det vara? 8, 9 stycken kanske, någonting sånt där. 7, 8, 9, någonstans där är det.
Ja, och nu tänkte vi publicera dem. Det har ni ju redan hört om ni har lyssnat igenom här. Och vi har spelat in de här redan under pandemins början. Men vi har kunnat träffas bara lite oregelbundet. Så att vi har valt att samla ihop de här. Och nu sända dem en gång i veckan. Lägga ut dem en gång i veckan. Vilket innebär att vi kommer sen se hur reaktionerna ser ut. Om vi ska fortsätta eller om vi ska göra någonting annat. Så att vi återkommer om det.
Eva och Evas filosofiska samtal om det stora i det lilla. Och det lilla i det stora.
Ja. På återseende hoppas jag.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Det stora i det lilla.